Vi börjar med att komma i stämning på klassisk podcast tid. Spelar vi in så här en torsdag kväll. Ni som fattar, fattar. Björn och Danne är med ikväll.
Jajamän.
Jajamän.
Som vanligt. Och vi ska börja med att Björn ska få dra några rättelser från tidigare avsnitt. Och Björn har ju vågat chansat hejvilt här de inledande avsnitten. Och det är inte alls fel i det. Ibland så han satsar friskt, ibland så sitter den utanför, ibland är det på mål. Men det är som Jocke Bark brukar säga, hellre hårt utanför än löst på mål. Eller hur, Björn?
Ja, jag tror nog att det var Ivar Krygers motto också. I alla fall borde det ha varit det med tanke på hur hårt han satsar. Och det är rättelserna med just Kryger. Och vi har en SSL-målvakt i final. Ni får själva lista ut vem det är som har påpekat att B-aktier som vi tog upp i förra avsnittet, som Kryger då fan visst har röstvärde. Det var bara att Kryger kallade dem för participating debentures när det begav sig på det glada 20-talet. Och apropå Kryger så sa jag att den här boken, The Match King, bara finns på engelska. De missar helt och hållet att den översatta versionen under namnet Tändstickskungen finns på Adlibris. En pocket för 51 kronor som i alla fall jag kommer klicka hem.
Inom kort. Men inte nu, för du kommer hamnat för det i ett par dagar framöver, va?
Ja, precis. Det är en Tjeckienresa med Jarska och Nisseba på agendan. Och 8 dagar i världsmetropolen Prag. Via 13 timmar nattbuss från Gdansk. Ska bli en upplevelse.
Danne, känner inte du också att du skulle vilja liksom bli frilansjournalist när man har råd att ta 8 dagars semester så här mitt i bleka april?
Absolut. Det låter inte dumt alls.
Ja, råd. Då får man åka nattbuss från Gdansk, som sagt, för att hålla kostnaderna nere.
Men då kan man ju säga att man har varit i Polen. Bara det är värt någonting.
Ja, det är sant. Ja, det ska bli kul. Det ska bli kul.
Apropå april. Nu sitter vi återigen utspritt då. Jag är tillbaka i, ja, inte fadershuset, men Uppsala. Där våren har lett emot den här veckan. I alla fall från tisdag och framåt. Det har varit lite blåsigt, men ikväll när jag var ute på en sväng så var det riktigt ljummet och liksom så här skönt i luften. Så nu kände jag, fan, nu är det vår på riktigt. Hur är det, ja, vi börjar med vår västkustkorrespondent. Hur ligger landet där?
Här är det kanonväder och det har varit så hela veckan också. Så det är, ja, bortskämd med sol, men det kan man väl få vara på vårkanten, tycker jag.
Och Björn?
Det är ganska fint här också i Köping. Fortfarande vinterjackan på, men det var soligt och fint och ganska skönt att traska genom stan. Så.
Ja, men det har man ju hört sedan man var liten knodd, att man ska svettas in våren, annars drar man på sig elaka förkylningar.
Ja, farsan brukar säga att man ska ha långkallingar fram till midsommar. Som för många andra som har snubblat över Ivar Kryger är det svårt att släppa den mannen. Och jag tänkte lite grann på hans smeknamn, Tändstickskungen. Alltså det är folkligt men ändå auktoritärt på något sätt. Och
ja, det signalerar ju en viss makt.
Verkligen. Och det finns ju fler sådana så här sköna svenska exempel. Jimmy, du snackar ju Åshöjden ibland och vad heter snubben där?
Ja, men alltså, vi pratade lite kort innan här, ursäkta, och du berättade då Tändstickskungen, och ja, vi har ju Blåbärskungen i Åshöjden, alltså kanske, ja, jag vet inte, men dåtidens Percy Nilsson kanske, som värvade hem bagarn och la grunden för ett skånskt storlag i den där fiktiva lilla orten i serien vi alla älskar väl?
Jajamän. Gick i Buster i många herrans år.
Ja, och då, nu kanske jag sätter det lite på pottkanten här i sändning, men Erik Niva har ju sagt i någon intervju att om han ska kolla med någon om de verkligen läste Buster, så frågar han liksom om de kan Blåbärskungens fullständiga namn. Är det något ni känner till, eller?
Nej, det Fan, det här vet jag att du har frågat mig förut, men det är så mycket Öster läste jag verkligen inte. Danne, sätter du den?
Nej, jag går bet på den också faktiskt.
Jag skulle tro
Elias
att
man... Engmark heter
det. Ja, jag tänkte säga Engmark. Det var Jorma och Edvards fars. Alltså, men förnamnet smiter ju många förbi.
Jo, det gör det. Men Jorma var ju riktiga sonen, om jag inte missminner mig. Och Edvard var... Om man var styrson eller fosterson eller någonting sånt där. Och var väl den som många gånger, många långa stunder bar laget på plan. Och sen var han väl lite strulig utanför planen. Jag vet inte om vi kan hitta några sådana. Sådana exempel har ju alltid funnits. Men är riktigt bra serie. Åshöjdens BK av Max Lundgren. Vad har vi för flera auktoritära smeknamn?
Ja, det fanns ju en snubbe som importerade bananer som kallades Banankungen. Folke Andersson tror han heter. Jimmy, du kollade upp honom också. Han blev skjuten i Ecuador någon gång på 60-talet.
Ja, han blev inte särskilt gammal. Man får väl anta att alltså, bananbranschen på 60-talet låter ju inte ren på förhand. Den är väl fortfarande inte ren.
Det låter, jag vet inte, idag är det väl mer liksom bekämpningsmedel och låga löner kanske. Då var det väl fullskaligt gerillakrig i djungeln, tänker man sig i alla fall.
Ja, exakt. För har inte det kallats för det gula guldet? Eller det gula guldet, guldet är väl gult. Men någon form av statussymbol hade väl bananer tidigt som handelsvara.
Folke Andersson fick för övrigt en fotbollsarena uppkallad efter sig i Ecuador. Estadio Folke Andersson hette den ett tag. Han har stått med offside.
Ja, det var inte dåligt. Men vad var det jag skulle säga här? Jag tappade tråden lite grann på... men det var väl någon dokumentär här för några år sedan om något bananföretag. Ja. Ingen av er sett
det. Jo, Bananas är det väl med... Om, vet du om Dole eller Dole eller...
Ja.
Är det den du menar?
Jo, exakt. Det var den jag menar. Vad var premissen för den? Att det myglades i branschen, eller?
Ja, jag har inte sett den faktiskt.
Ja. Bananer som lite då och då får ett uppsving. Senast var det väl Gainomax-reklamen.
Ja, just det. Bananas of the Monkeys.
Ja, i och för sig. Det kanske var en motsatsen till ett uppsving.
Ja, vi får tyvärr inte betalt av Gainomax för att vi nämner det här. Så.
Nej. Men ni som har lyssnat tidigare vet att ni kan sponsra podden med kanske bättre mickar, bättre uppkoppling eller rent av kontanta medel som medför att vi får ett lite bättre levnadsvillkor och på så vis har mer intressanta, nej det behöver vi inte ha, men vi kan eventuellt få mer intressanta historier att berätta i podden. Hur ska man göra om man vill sponsra?
Då drar ni iväg ett mejl till Danne, vad har vi för adress?
podcast@gmail.com.
Yes.
Och vi ska säga det att... Ja, vad sa du, Björn?
Rent konkret så behöver vi likvida medel för att hålla hemsidan uppe som just nu heter mmilo.hemsida24.se. Det är inte gratis i all evighet, tyvärr.
Nej, ingenting är gratis idag. Men det går även att komma med feedback på annat håll. Men den så kallade SM-finalisten är ju klart bäst på det här hittills, på feedbackfronten.
Utan tvekan. Det är, vad ska man säga, SSL-klass.
Ja, Danne, du hade nog utländska exempel på auktoritära smeknamn.
Ja, järnlöjden har vi väl.
Just det, Margaret Thatcher.
Precis. Var väl en hyfsat auktoritär kvinna.
Det lär hon ha varit. Dog väl här om året?
Ja, det var två år sedan kanske.
Nu ska vi inte nämna folk vid namn, men jag har en kompis som kommer från en stad i södra Sverige. Som i sin tur har en kompis hemifrån som härstammar från Liverpool. Och enligt uppgift så på Margaret, när det beskedet om Margaret Thatchers död kom så skålar de i det här hemmet. Hon var inte omtyckt av alla. Arbetarklassen var väl hennes stora belackare, om min historia inte sviker mig.
Jo, så var det. Det stämmer bra.
Även jag har en kompis, vi behöver inte nämna någon namn, men vi kan kalla han Träben. Så blev jag också väldigt, väldigt glad när han läste om Jan Ladins död.
Också politiska skäl, eller?
Ja, precis.
Ja.
Just det, jag kommer ihåg fotbollsfansens reaktion när det här hände. Hon var ju skyllde stora delar av den här Hillsborough-katastrofen 86, om jag minns rätt, på fansen istället för på bristande säkerhet och vad det nu var. Men runt om på Premier League-arenan när man höll en tyst minut så buade folk ungefär som när, vad ska vi säga, Kennedy Bakircioglu hade bollen på Råsunda.
Mm. Jag tror att, var inte det senare än 86, Björn? Hillsborough.
Kan ha varit 88. Osäker.
Ja, ja vi får...
80-tal någon gång.
80-tal, definitivt. För att...
För jag kanske gör en rättelse igen i början av nästa avsnitt.
Ja, men 89 har... till och med, tror jag.
Har det så pass?
Ja, för efter 86... Men det är Björn som vi brukar säga, hellre hårt utanför eller löst på mål. För det var väl så att Everton var väl... Liverpool var ju giganter i England innan det här.
Ja, just det. Stämmer bra.
Dominerade väl mitten på 80-talet. Sen kom Everton upp stort slutet på 80. Men tack vare liksom, Hillsborough så blev engelska lag uteslutna från Europacup-spel. Och då missade... Var det så?
Ja, Hillsborough var... inom England. Alltså det
just
var
en tänka på Hazel.
Hazel, förlåt. Precis.
Förlåt. Hazel var mitten på 80.
Det kan ha varit den som var 86 då, när Liverpools så kallade supportrar skapade stort upplopp på Hazelstadion i Bryssel, va?
Jajamän, mot Juventus.
Knivskar en massa Juve-anhängare till döds. Eller slog ihjäl, eller vad de gjorde.
Ja, det var väl allmän trängsel också, tror jag, va?
Kan ha varit.
Jag kommer ihåg en av mina första bokupplevelser när man gick och botaniserade i Skogsbrynsskolans bibliotek administrerat av den förträffliga bibliotekarien Eva Landerholm då det begav sig. Kanske än idag till och med, det vet jag faktiskt inte. Men då, de hade ju två böcker, en som hette Hockey och en som tror jag den andra hette Fotboll. Men då var just en väldigt illustrativ bild på någon av de här olyckorna, om det var Hillsborough eller om det var Hazel. När folk liksom, italienska supportrar, ja då måste det ha varit Hazel då, stod och trycktes mot galler. Vad var grejen bakom Hillsborough egentligen?
Det var väl att det var för trångt och att folk ville in. Och det var såna här stora vet du, gallerstaket. Men de fortsatte bara pusha in folk så att det blev... Det var den som var trängselskandalen.
Ja, nu är det förvirringspodden här.
Ja, men de heter ju nästan samma sak. Hazel.
Ja, det är det också. Och Liverpool är inblandade i båda.
Precis.
Så att vi kommer upp med fullständig information på mmjlo.hemsida24.se.
Absolut. Och bara för att återkoppla till de här svenska auktoritära smeknamnen måste jag ta upp min absoluta favorit där. Det var en sektledare på mitten på 1800-talet som kallades för Vetemjöls-Jesus. Han samlade ihop en sekt utanför Gävle. Tog med sig rubb och stubb till USA där han grundade byn / staden Bishop Hills. Och utropade sig själv till någon form av allsmäktig diktator. Där han kunde säga till om exakt liv och död och verkan bland alla sina anhängare. Och han gjorde sjuka grejer och tog en massa fruar själv. Sluta med att han blev...
Han frotterade sig med då, eller?
Det utgår jag från. En av de sjukare svenska...
Jag vågar säga nu vad du tror att de gjorde där.
Ja, men jag tror att Vetemjöls Jesus gjorde både det ena och det andra hemma på kammaren. han gjorde allt som inte står i Bibeln. en av de mest intressanta... sjuka snubbarna i svensk historia som man har snubblat över porträtteras i Utvandrarna där det glada beskedet når Karl Oskar och kompanen att Vetemjöls Jesus har blivit skjuten.
Andra kända Jesus i Sverige är ju först och främst Robinson-deltagaren Jesus Pettersson. Robinson Jesus som var med om det var sent 90 eller 2000.
Ja, han blev väl socialdemokratisk?
Nej, du tänker på Jan
Emanuel. Just det.
Ja, exakt. Och sen så hade vi även Bredbands-Jesus, Jonas Birgersson, som mannen bakom Bredbandsbolaget. De var tidiga på det här med att folk vill ha snabbare bredband än uppringt internet. Så att ja, det är intressant. Sen finns det även fler utländska. Alltså, vi har ju, om någon har sett Paul Thomas Andersons Boogie Nights. Så har vi ju en av de här. Alltså, vet ni vad, har ni hört talas om den eller?
Nej.
Ja, hört, men inte sett.
Det är Mark Wahlberg som verkar inom porrbranschen. Och ska vara extremt välhängd. Och mannen som liksom finansierar alla de här filmerna är då en homosexuell äldre man som kallas för översten. Som gärna står och tittar på när de spelar in. Så att, ja, det är Colonel då. Så att ja, nej, det fan, vad ska man göra för att få ett sånt smeknamn idag när liksom allmän värnplikt inte existerar?
Nej, det är den senaste liksom svensken man känner till med ett sånt smeknamn, om bortser från Bredbands-Jesus då, det är väl Erik Hovdingen Persson, Malmö FFs legendariska ordförande. Men det kanske dog ut med den gamla stammen.
Man kan även utropa sig till kung på egen hand, som Peter Jonasson gjorde. Nu kommer åt en referens från Skarven av 90- och 2000-tal. Men för de som höll på med sådana här piratdekoder vet jag vad jag snackar om. För de var garanterat inne på, jag tror hemsidan var billeberga.se, och han kallade sig för kungen av Billeberga. Och han höll på att liksom dekoda så vanligt folk kunde få hem Kanal Plus gratis med bara ett sånt här. Alltså, otroligt märklig verksamhet. Man hade några jävla kort, mata in koder och fick man alla kanaler. Allt administreras av kungen av Billeberga.
Ja, låter som Viaplay idag.
Ja, men gratis Björn, gratis är nyckelordet.
Ja, okay. Ja, då får man väl skaffa sig något märkligt erbjudande. Det verkar väl finnas ett gratis Viaplay-abonnemang lite här och var.
Ja, jag vet inte, ingen aning faktiskt.
Ja, vi får kolla upp det. Jag tror att Kristoffer Jansson har ett sånt, men jag får kika närmare.
Sitter ni på något gratis konto så kan ni mejla det till podden också. Allt är välkommet. Då kan ni få ett tack till innan vi börjar.
Apropå auktoritära och framförallt sjuka smeknamn, så måste väl det sjukaste alla kategorier vara Pippi Långstrumps farsa som var... förlåt till alla som tar illa upp, men i serien var en negerkung i Söderhavet.
Jag förstår inte varför det skulle vara det sjukaste av alla. Är inte vetemjöls Jesus sjukare?
Kanske när det begav sig. Speciellt eftersom vetemjöls Jesus fick där, eftersom han raggade folk till sin sekt när han var runt och sålde vetemjöl. Liksom gick runt och knackade dörr. Men vad fan... Ja, men att han ens blir negerkung i Söderhavet är ju sjukare på sitt sätt.
Ja, men det hade väl någon form av etnisk övning. Alltså, det var väl de attributen som var involverat i det där, utan att veta säkert.
Ja, i vilket fall som helst är en het potatis och ganska kontroversiellt smeknamn idag. Jag tror till och med det har blivit bortplockat ur Pippi-böcker, om jag minns rätt.
Vilket jag tycker är larvigt.
Ja, på ett sätt. Det blir liksom otidsenligt.
Jag tycker det är historieförfalskning.
I efterhand. Ja. Nu har du alltså,
men du, då utgår man ju från att folk är dumma i huvudet i sådana fall. Om man inte kan liksom ge dem den informationen. Och låta dem göra vad de vill med den.
Ja.
Eller?
Ja, ingen säger emot, så tystnaden är ganska talande. Men Jimmy, där kan ju vara en ganska kontroversiell åsikt för vissa. Men du har sett en öppning här på senare tid att det är mer okej att vara kontroversiell.
Ja, eller kanske snarare förhoppning. Och det här är något som jag eventuellt, när jag har lite mer spel, kanske i en egen podd för mig själv. Men framöver vill gå igenom, ta ett rejält grepp om vår så kallade yttrandefrihet. Men det ska jag inte gå in på nu. Jag är ju som lojala lyssnare vet, inte medlem av några typer av sociala medier numera. Och då matas man inte med vad jag tycker är politisk korrekthet. Jag tycker mig kunna skönja i de kanalerna jag använder idag att det ges lite mer utrymme för kontroversiella åsikter. Nu ska vi se om jag säger det här rätt, men om man sneglar tillbaka på 90-talet så var det en lite mer liksom långfingerattityd. Att man liksom gav och ska man gå tillbaka ännu längre så var det givetvis alltså det har ju gått i vågor det där. Och nu tror jag pendeln börjar svänga tillbaka lite grann, att man vågar vara lite mer kontroversiell, och det är som sagt ingen spaning, utan det är en spaning light och en förhoppning att man ska våga göra det helt enkelt.
Har du några konkreta exempel på folk som har varit kontroversiella? Eller har du några konkreta exempel när det har blivit nedstånd?
Varit kontroversiella finns det ju hela tiden. Det är bara att kolla på...
Jo, men som kan vara någon form av barometer för tidsan.
Ja, men bara att ett sånt... Att vi får in ett högerpopulistiskt... Eller nu ska man vara väldigt försiktig med orden. Men i alla fall, ett sverigedemokratiskt parti där vissa medlemmar har åsikter som inte är accepterade. Vissa inte ens accepterade i lag, tycker jag bidrar på ett sätt. Och däremot intressant att inte sagt att jag verkligen inte håller med åsikterna, men det är ändå någon form av alltså filtret för censur blir ju betydligt mindre när man får in ett parti i riksdagen som säger en del konstiga saker. Om ni förstår vad jag menar.
Okej, det öppnar spelet för att säga konstiga saker eller mer kontroversiella saker än åt andra hållen.
Ursäkta?
Att det öppnar liksom, det blir fritt spelrum för, alltså man behöver inte hålla med om man kan säga mer kontroversiella grejer inom andra
ämnen. Eller att det bara kommer ut överhuvudtaget. Okay. Liksom, överhuvudtaget. Och vilket gör att om, vilket då kan få en effekt att av de säger si, då säger jag så. Alltså det ena ger det andra lite grann.
Okay.
Sagt, det vilar ju på ett ganska vagt fundament där, utan det är snarare en förhoppning jag har. Att, och det är väl också, det finns ju också enorma utrymmen med sociala medier att göra sin röst hörd. Och sen säljer ju också kontroverser har ju alltid sålt. På sitt sätt. Det var väl här, var det för något år sedan som någon hockeysupporter sa att han skulle döda Gustav Vesslaus barn, eller hoppas att de skulle dö för han hade gjort någon gest mot Leksandsklacken eller vad det var. Det var något sånt. Rätta mig om jag har fel. Kommer ni ihåg den eller?
Nej.
Alltså, det är ingen om klocka att det spelades upp. Eller det dammades upp på stora uppslag här för mig.
Ja, exakt. Det dammas upp på ett annat sätt. Och,
alltså, det där var ju helt sjukt sagt.
Ja, absolut. Definitivt. Men det är det jag menar, att kontroverser säljer. Sen vill man ju ha förmodligen lite mer hjärna bakom citaten. Jag känner att jag är ute och trampar här nu. Vad säger ni?
Nej, men att det blir ett liksom bredare spektra för vad som kommer fram. Och att det kanske inte... Alltså, alla orkar inte ha åsikts-VM och smälla ut goda åsikter för sakens skull. Alltså det är en ganska bra spaning då. För
jag, ja, exakt. För det blir någon form av motvikt mot...
Precis. Jag tycker man märker lite att... ta den här... Alltså nu tar vi två extrema grejer. Men först har vi den här Breivik-skjutningen i Norge. När liksom alla skulle visa sitt stöd. Vilket på ett sätt är bra. Men sen kommer alltså några år sedan den här Charlie Hebdo-skjutningen i Frankrike, och det är väl mest tidningar och sånt som orkar trycka på rejält, men i sociala medier så alltså, det dyker inte upp massa logotyper man måste sätta på sin profilbild och sådana grejer, om det är det du menar. Så jag kan väl tycka att det blir alltså, lite mindre krav på att man alltså, tvångsmässigt måste uttrycka sig.
Ja.
Kanske. Eller krav och krav, men att det är just liksom på sociala medier man måste uttrycka sig.
Men det är sociala krav.
Precis.
Det hör till god sed.
Ja, men det känns som att vi vinglar jävligt långt ut i liksom periferin med dels Sverigedemokrater och sen snurrar jag in på liksom...
Ja, men
direkta skjutningar här.
Men... Jo, men så här är, någon måste ju vara villig att göra jobbet. För, eller någon är inte kanske villig, men någon måste ju dra lasset för att få till en, för att få till någon form av förändring.
Yes, och då frågar jag liksom, vilken typ av förändring man vill se.
Ja, jo exakt. Och jag vill se mer kontroverser. Inte mer kontroverser. Men jag vill... Jag vill se lite mer politisk inkorrekthet, för jag tycker det är kul. Jag tycker det är underhållande och uppfriskande. Och kan tillföra vissa debatter nya dimensioner.
Yes. Alltså, så länge det håller sig på en ändå rimlig nivå så ska man börja med nazistpropaganda igen som Sverigedemokraterna kanske lutar lite mot under ytan.
Nej, inte så.
Då
går det åt fel håll om man ska inte hota en hockeymålvakts barn för att han gör någon gest mot klacken eller vad det var. Jag vet inte om det var en Leksandssupporter. Så det där får vi också eventuellt lägga in en rättelse på några snabba googlingar, så är det löst. Okay. Men,
men är det någon form av positivt men kontroversiellt du vill lyfta fram? Eller alltså roligt kontroversiellt?
Nej, men censur är ju aldrig bra, tycker jag.
Ja, men så här, jag tänker mer att när Balotelli skjuter raketer i badrummet, det är ju kul. Det är ju kontroversiellt, ja. Och kul.
Ja.
Det är väl mer sånt du menar? Att det blir mer okej att vara Mario Balotelli-typen?
Jag lovar att återkomma i podden framöver när jag ser konkreta exempel som har gjort mig glad.
Okej. Okay. Vad fan, Balotelli har gjort hur mycket sjukt som helst som man kan bli glad över.
Ja, så att hans upptåg blir ju vardagsmat till slut. Det är ju roligare när någon annan överraskar.
Vem vill se skjuta raketer i badrummet?
Som ska fångas på bild?
Ja, gärna.
Alltså, om Bosse Ringholm hade gjort det hade det varit sjukt uppfriskande. Bosse ja. I en gärna siden pyjamas, för jag tror att han har en sån. Utan glasögon, för det är liksom precis när han går och lägger sig så han har tagit av sig glasögon. Jag ger mig fan på att jag tror inte han sover med brillorna på.
Nej, det
lär han väl inte.
Är det någon som gör det, bortsett från tecknad film?
De glasögonen som Bosse Ringholm fick citat kladd, slutcitat på sig, när han hade blivit tårtad under en budgetpromenad.
Okej, okay. Är det ett sånt exempel på liksom...
Ja,
helt och kul att man slänger en tårta i nyllet på Bosse Ringholm.
Det tycker jag, alltså, hellre det än att givetvis begå våld på Karl. Likaså det här med, när var det Åkesson blev tårtad? Var det förra året eller något sånt där?
Ja, det var inte valåret här.
Då var det annat ljud i skällan, va? För då var det en kille som hade socialt icke-accepterade åsikter som fick smaka gräddtårta. Då var det ju unisona hyllningar till kastaren. Snarare än att det var liksom synd om offret som det var i Ringholm-fallet. Mm. Jag tycker ju både fallet i Ringholm och Åkesson så tycker jag de kan nog leva med att få en tårta i huvudet. För båda de brinner väl för sina budskap och gör vad de liksom kan för att få ut det. Och då, om det får kosta en tårta ibland så tror jag de tycker att det är värt det i alla fall.
Härom kvällen satt jag och kikade lite på YouTube och där kan man ju som bekant spendera väldigt många timmar. Jag började med att kika på lite fotbollsklipp och via diverse annat så hamnade jag på lite skateklipp av någon märklig anledning. Och där hittade jag en snubbe som jag blev ganska fascinerad av. Han heter Neil Unger och det är en amerikansk skatare. Och det finns det ju ganska många av. Men det som gjorde den här mannen unik måste jag ändå säga. Det var att han gjorde det här vid 60 års ålder. Och han gör det bra också. Och det är lite av en late bloomer kan man väl säga.
Han började alltså åka skateboard vid 60 års åldern?
Ja, runt 55 eller vad han sa att han började åka. Och vid 60 års ålder så reser han runt på västkusten i USA och även till Hawaii tror jag han har varit en sväng för att åka lite.
Och han är bra på att åka helt enkelt?
Ja, helt okej. Okay. Han själv säger att han är en nybörjare och kan typ 20% av de enkla tricken, säger han. Men
ja.
Ja, men han är skaplig faktiskt.
Och det är... Men kommer då... Ja, fortsätt. Förlåt.
Jag tycker det är rätt intressant att man vid 60 års ålder hittar på någonting nytt och verkligen ser fram på att bli bra på det. Och speciellt åka skateboard som ändå kräver en viss fysik och koordination som man kanske tappar med åren.
Ja, 55, det låter ju mer höftledsoperation än skateboard om man säger så.
Ja, det lutar ju lite åt i alla fall.
Ja, för Tommy Söderberg var väl 55 när han gick med trunken i Turkiet och vajade som en palm.
Ja, precis.
Ja, se honom i en ollie, det...
det är ljusår bort, skulle jag tro.
Precis.
Men det undrar, ja, alltså det, ja, fortsätt.
Det jag undrar lite, vart kan man hitta viljan? Någonstans måste det ändå finnas en vilja att bli bra. Mm. Men att just hitta det man är bra på också. Nu känns det som att jag svamlar här. Men,
nej, men alltså, absolut. Och just hitta skateboard. Det steget känns ju, precis som du var inne på med Söderberg exemplet, ljusår bort. Alltså att ens få idén som 55-åring är ju beundransvärt. Men sen att han gör det bra dessutom. Och som skateboard, det är ju en grej. Alltså, för att bli bra där, då måste du ta ett par klotar när du försöker trixa. Så är det ju bara. Så, jävla kul är det att ligga i jävla cykelställ när man är 57 års ålder. Och...
Jag skulle vilja veta hur... Heta Neil Unger.
Ja, eller Unger. U-N-G-E-R.
Ja. Ja.
Samma efternamn som Stu Unger. Bara gamla, kallas världens bästa pokerspelare genom tiderna.
Ja, just det.
Och Åke Unger. Kommentator och handbollsagent.
Oh.
Nej, men jag skulle vilja säga Nils...
Kan Åke Unger vara världens bästa handbollsagent genom tiderna?
Ja, norra Europas bästa handbollsagent. Man får skicka en liten subtil blinkning till Fredrik Lindström som jag vet lyssnar på det här. Nej, men jag skulle vilja se liksom... Det skulle vara kul att se en dokumentär om Neil Unger när han liksom började. Alltså han måste ha varit så jävla dålig i början. Och hur liksom de här coola kidsen med häng och kepan bak och fram. När de står där vid rampen så knallar han fram.
Ja, vi kan...
och liksom hur de... Vad sa du?
Nej, fortsätt.
Ja, och liksom, och sen följer de hans process. Och de säger fan, gubben börjar lära sig. Och så, ja, liksom så här, gärna när han går hem och liksom summerar dagens åk, eller vad man ska säga. Alltså liksom, verkligen en långsam liksom uppbyggd dokumentär resa från kass till, ja, som du säger nu, bra till och med. Ja. I den åldern. För han har ju fysiken emot sig, han har ju traditionen emot sig, han har ju garanterat liksom övriga utövares blickar emot sig.
Det som är intressant, just ett av klippen som jag kollade på YouTube, då ser man ju hur en annan, antagligen ung kille i en skatepark i USA, som tar upp sin mobil och filmar han.
Ja, det blir den omedelbara reaktionen.
Precis, och det som är så roligt, han ser ju typ ut som en uteliggare också, ganska långt stripigt hår. Typ kläder som sitter, ja, det kan, i och för sig, skatekulturen har väl ganska dålig passform på sina kläder, de flesta i alla fall. Ja. Men alltså, det ser ju så konstigt ut och så fel när man får se han. Just första anblicken. Sen att han ställer sig på den där brädan och gör ändå ganska grymma saker. Och man verkligen ser hur de andra kidsen som hänger där, hur imponerade och förvånade de blir.
Ja, för alltså, det känns väl som att de som... När kan skatekulturen börja? Det måste ha varit 50 år sedan då. 40 i alla fall. Minst.
Ja, 40 är det.
40 kanske. Så de är väl i liksom 60 års ålder nu, de gubbarna som börjar där. Så de hanterar nog en bräda fortfarande. Men det är ju som är intressant med Neil är att han bara har hållit på. Han började över 50.
Ja. Ska sägas att han är ju från Anaheim tror jag han var från. Så han har faktiskt skrivit en bok som heter Dude Logic. Jag har inte läst den.
Det finns. Vad heter den?
Dude Logic.
Okay.
Finns på Amazon som e-bok. Där har han i alla fall berättat att han hållit på med surfing. Så lite av balansen och det har han väl från början. Ah, okay. Men just att skateboarden var det var en ny grej.
Ja, det är ju på jul. Så att
Han trappar inte ner heller ner liksom smärtan han riskerar. Ramlar rakt ner i oceanen när man surfar. Det kan ju vem som helst göra. Men, och sen ta klivet till att riskera smällen mot asfalten vid 55 års ålder. Alltså det är coolt gjort.
Ja.
Ja, framförallt att han blir just framgångsrik. För det är det som gör honom till en late bloomer. Annars kan ju liksom bara vara en... Ja, antingen ett gammalt proffs eller en glad amatör.
Ja, precis.
Han hamnar väl närmare den senare kategorin. Men ändå, nej, det är alltid intressant med late bloomers. Så nu ska jag erkänna, du har ju verkligen hittat ett extremfall den här gången.
Ja, men ja, jag tyckte det var intressant just med det här. Så jag kikar vidare lite. Har ni några andra late bloomers på laget?
Det är svårt att slå Neil Anger på rak arm. Måste nog fundera lite på den.
Ja, alltså, jag letar mig osökt nästan alltid som jag gör till sportens värld. Och late bloomers liksom... Ja, alltså, det är två som kommer upp så här rent konkret. Och det är, för det första så är det ju Luca Toni. Han var ju etablerad på nivån, men han blev ju världsstjärna i sen ålder. Eller i alla fall över 25. Han var väl runt 26-27 när han började producera i Palermo på allvar. Eller han kanske var ännu äldre till och med.
Ja, det klockrena moderna exemplet från fotbollen.
Ja, exakt. Ett liksom som man verkligen kan ta på. Och sen blev det VM-guld och Bayern München och hit och dit. Så att det var väl ingen som kunde satsa sina slantar när han var, säg, 23. Den här killen kommer starta när Italien tar VM-guld.
Just där har vi väl, vad heter han, Drogba. Är det inte lite samma på han också? Att han...
Jo, han lirar väl lite franska tredje eller andra ligan ganska länge. Och var väl uppemot sena 20-årsåldern i alla fall när det började lossna.
Ja.
Och sen hockeyspelaren Johan Åkerman var ju också... Han var nästan över 30 när han debuterade i elitserien. Kan ha fel. Men någon form av detalj... Han blev ju med i Tre Kronor och spelade VM och spelade på hög nivå. Gick till HV och allt möjligt. Så att nej, det är läckert med det är lite andra typer av late bloomer än vad Neil Anger är. För det här är ju mer... Då måste jag älska sporten, ha tro på sig själv och aldrig ge upp.
Ja.
På så vis.
På hockey har vi väl Tim Thomas, hockeymål.
Ja, just det.
Han var väl också närmare 30 när det slog igenom för han.
Var ju AIK på 90-talet, tror jag. Någon säsong. AIK hockey har ju en tradition av att ha värvat rätt aviga målvaktsnamn. Precis innan deras karriär breakade. Utöver Tim Thomas hade de ju även Mika Kiprosov något år där på 90-talet.
Oh.
Sen kom ju han att bli extremt bra NHL-målvakt. Bara några 5-6 år senare. Så att, kanske man också kan kalla en late bloomer. För alla som har varit i AIK kan inte vara direkt nöjda med karriären just där och då.
Nej. Andra sköna stories med sport late bloomers som hänger i Sverige var ju Peter Crouch lirade i Hässleholm division 2 på något avigt lån när han var typ 20. Gjorde väl ingen större väsen av sig där heller.
Nej, det kan han ju onekligen ha gjort. Alltså, eller det kan han ju omöjligt ha gjort, menar jag.
Nej, precis. Så, ja, men ens för att vara liksom division 2. Ett sjukt men skönt exempel.
Ja, men det är ju bara, då kan vi titta lokalt. I och för sig var väl inte Tete Bangura så pass gammal. Men han spelade i KFF. Visst, grabben gjorde ju mål, men det var inget man imponerades över i.
Ja.
Han hade målsinne.
Afro Tete Banguras ålder så vet du, Andreas Alm, nuvarande AIK-tränaren, han var där och scouta. Och jag kommer ihåg att Conny Silén hade tagit bilder och jag var där och skrev om den matchen då.
Kan vi få en länk till Conny Silén på hemsidan sen?
Vi kan försöka fixa det i alla fall. Jag vet inte om man har någon hemsida. Men i alla fall, så jag springer ifatt att Alm är på väg ut från IPA. Och sen ställer jag lite frågor för jag vet att han är där och kollar på Tete Bangura. Och frågorna blir väl inte de bästa eftersom jag liksom kommer på dem när jag löper efter grabben i alla fall.
Journalisten i dig redan då där.
Så frågar jag i alla fall var ni, efter ett par liksom frågor som funkar och han ger bra utförliga svar, så frågar jag ja, vad för utvecklingspotential i Tete Bangura? Så han blir tyst, sen stirrar han på mig och bara, han är väl inte direkt lastgammal.
End of story, Alm hoppar in i en BMW.
Nej, det hade varit kul, men jag använde någon fråga till där. Så fick han sig en liten spalt i Bergslagsbladet.
Det var ju stort. Övriga lokala, jag kommer ihåg när vi har haft flera AIK-tränare scoutandes på de lokala arenorna. Jag kommer ihåg när jag var så Kungsör KFF på Runevallen för ett bra många år sedan. Men då var ju den gamla AIK-tränaren, tror han representerade VSK då, Richard Money, Mr. Money, på plats på Runevallen och strök omkring. Men någon form av mål i sikte. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg vem faktiskt.
Det kanske var DG då.
Det kan det ha varit, det kan det ha varit. Fick ju en hjärtattack för något år sedan, Richard Money. Vi hoppas att han mår bra.
Ja, han fick ju kryss mot United i, om det var liga eller FA-cupen, för inte så länge sedan.
Jaha.
Nu är det förvirringspodden igen. Vi får kolla upp vilka han coacha, vad det blev. Och han fick 0-0 mot Manchester United.
Ja.
Så det är
helt. Nu har vi nämnt två AIK-tränare idag. Ska vi krydda det med att nämna Dusan Urin?
Ja, klassiskt. Jag trodde du skulle säga, visserligen sportchef, men jag trodde du skulle säga Stefan Hatten Söderberg.
Ja, där har vi en legend. Mannen med hatten, ja. Ja, men Dusan Urin är ju ett exempel på ett intåg i svensk fotboll som vi kommer till senare. Alltså svensk fotboll, inte Dusan Urin. Men han tränar väl Tjeckien till EM-final 96.
Var det han som coachade dem?
Jag tror han var förbundskapten då. Behövs också kollas upp, men någonting säger mig det. Och sen kom han väl till AIK en kort session och det enda... Det gick väl inte så bra, så det enda AIK-namnen minns är väl hans efternamn, alltså Urin, om man vill ha en svensk touch på det.
Yes. Danne, hade du några fler late bloomer-exempel?
Ja, jag har en som jag tror kan ta priset faktiskt.
Okej.
Okay. Om jag säger Faujia Singh, känner du igen det namnet då?
Nej.
Låter som någon indier.
Ja, stämmer bra. Det är en brittisk indier. Som snubben är just nu 104 år gammal och han sprang sitt första maraton vid 89 års ålder.
Ja, det blir fan svårslaget.
Och han springer fortfarande.
Det var ju helt sjukt.
Så han har världsrekordet för den äldsta deltagaren som har genomfört ett maraton.
Men vilken tid sprang han på det, vet du det?
Hans snabbaste tid är 6 timmar och 2 minuter och det gjorde han 2003 på London Marathon.
Ska vi se, då var han alltså då var han över 90 bast.
Ja.
Den här grabben tar ändå lite udden ur 100-åringen som bara klev ut genom fönstret.
Ja, verkligen. 100-åringen som sprang maratonloppet och försvann. Ja.
Alltså det är ju rätt imponerande faktiskt.
Så när man... Vi lyfter på den söderbergska hatten åt Fujie Singh.
Verkligen.
April betyder att allsvenskan rullar igång och på många sätt en hetare än någonsin i år, känner jag. Det var länge sedan man var mer taggad på att se allsvenska matcher. Och den här hypen har inte byggts upp i media eller via tidningar och deras nätupplagor på något sätt. Utan det känns som en gräsrotshype, alltså att det är supportrarna som har satt i färg på allsvenskan. Och så har det verkligen varit under premiäromgångarna. Jimmy och Danne, ni är båda bajare. Hur ser ni på den här allsvenska säsongen?
Börja du, Jimmy.
Ja, först och främst så har man ju inte... Visst, man har haft lite väl... Lite koll, lite allmänt sådär. Men annars har man ju inte följt allsvenskan sådär jätteingående de senaste 5 säsongerna av givna anledningar. Så att sen har ju alltså tidningarna har ju hypat upp den och enormt alltså. Det tycker jag verkligen. Men de ska ju inte ha all, de ska ju inte ha credden i det här.
Det känns inte som att de har hypat upp det mer än vad de har gjort tidigare. Utan de kommer med sin allsvenska bibel och liksom sitt...
Ja, du menar så.
Det är ju ett megapaket, men inte mer än tidigare. Men ändå har liksom taggningen, eller vad ska jag säga, gräsrotsrörelsen fått det större än tidigare. En känsla i alla fall.
Ja, nej, men en snabb analys är väl... Ja, Hammarby är tillbaka. Vilket... såklart bidrar till ökat intresse, och dessutom att Malmö gick vidare till Champions League tror jag inte heller skadar hypen, för nu det finns så många lag som man vill slå, alltså det finns så många lag som det tycks någonting om, till och med Gävle tycker varenda människa någonting om, som har inlett serien med två raka, helt sjukt.
Vad sa du för något? Brukar de få Gävle?
Ja, men liksom, alla tycker ändå någonting. Mm. Så att, jag håller klart med, och det är vi väl åtta på bollen att konstatera, att allsvenskan är ju hetare än någonsin i år. Och jag har sett ett par matcher hit och så jag tycker, man ska inte gnälla alls på allsvenskan överhuvudtaget. Det är riktigt bra. Jag tycker det är en jättetrevlig representant för svensk fotboll. På många sätt trevligare representant än vårt landslag. Nu ska vi bjuda in er.
Danne. Yes, Danne, du har ju varit på och sett Bayern live.
Ja, igår så var jag och kikade när de spelade mot Elfsborg. Och det var ju trevligt. Fick jag åka därifrån och var väldigt nöjd faktiskt. Så det...
Mm. Ja, och det att vara tillbaka, det är något Hammarbyarna har... Ni Bayern har väntat så länge på just den här dagen. Hur skönt känns det när den äntligen kommer?
Ja... Ja, det går inte att beskriva. Det har ju varit misär de senaste åren. Så det, ja, åker runt och stå på en jävla skitläktare mot något brödgäng. Man vill ju gråta bara man tänker tillbaka på det. Så det, ja, det vill jag ju helst inte göra. Utan allt svenskan, det känns så jävla skönt. Och det känns verkligen som att man är hemma igen.
Ja, det är en helt annan anspänning. Alltså, tidigare år har ju säsongerna varit körda i... Absolut i tidiga augusti. Ja. Då har man märkt att det blir ingenting i år heller. Det var väl Jönköping sista matchen i höstas.
Ja, stämmer.
Och 0-0 i paus, eller var det till och med... Vad stod det i paus? Kennedy hade missat en straff mot den här målvakten som kom in.
Det kan inte ha varit 0-0.
Jag minns att jag stod ute på altan och jag nervöst rökte, som jag aldrig gör annars. Jag tänkte, nu missar de igen, eller nu blir det kval eller något sånt där skit. Ja, så det är svårt att beskriva. Det är kul. Det är kul att kolla på matcher. Så. Alltså, det enda positiva med att Hammarby fanns i Superettan var ju att de senaste tre säsongerna var jag TV4 sände dem varenda vecka. Så att då kunde man ju se matchen i alla fall. Nu behöver man ju ha liksom ett sofistikerat Kanal Plus-paket för 4,99 i månaden.
Det finns, finns väl på Viaplay också?
Nej, man måste ha någon specialdeal med Telia.
Ah, okay.
Så att, riktiga tjuvar är de.
Ja, det är tråkigt när de låser in svensk fotboll på det sättet. Visst, det är väl lite slantar, men... jag var i Argentina, för er som inte vet det, bland annat hösten
Fredrik Lindström
hösten 2012 var det 2013. Nej, men jag tänkte säga det var märkt liksom med fotbollen där. Det var lagstiftat att jag tror 60% av matcherna måste gå på statliga televisionen. Så där kunde man ju se allt, och visst att allsvenskan är het här nu, men där var det ju religion, och det var alltså även folk som inte var jätteintresserade kom inte undan matchen för att de låg på statlig television. Mm. På bästa sändningstid dessutom. Det kanske inte hade blivit så populärt bland alla här, men det vore ju coolt.
Nej, vet du vilken debatt som hade blivit här då? Danne, förlåt att nu avbryter det, men då hade ju folk lackat på de matcherna som sändes ju.
Ja, att det tog tid för annat, menar jag.
Nej, de hade, dels så hade de här människorna sagt att det är mer för mycket sport i tablån. Som redan hörs lite för mycket, tycker jag. Den här Kakan Hermansson-figurer, tycker jag det har sagt. Hon förtjänar inte en länk i vår hemsida. Jo, det kan hon få.
Hon fick det förra avsnittet. När du,
ja, hon fick det.
Också. Ja.
Jag tycker det hon gör är skit. Men,
så fick du det alltså, sagt också.
Men, nej, men det är att då hade jag AIK-supporterna, ja, men varför visar de Djurgården den här veckan? Ja, och visar de Malmö den här veckan? Så där. Det tror jag, den debatten tror jag det blir här.
Ja, men det är väl bättre det än att allsvenskan har den börjat.
Ja, jo, det är sant. Ja. Vad skulle du säga, Dan, innan jag klev in där och var lite hatisk?
Nej, men jag tycker absolut, fan, gör som i Argentina. Mm. Vad är det konstiga? Det är väl bättre att vi får upp någon form av intresse på den svenska fotbollen. För det är så jävla lätt att gå och klaga på den, att den är tråkig och att det bara är skit. Så sitter man där med handen i chipspåsen och kollar Premier League på lördagarna.
Jag sitter där med en engelsk favoritlag som har värvat 7 spelare på sommaren och siktar på Champions League-placering.
Ja, precis. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag blir bara så jävla trött på det.
Ja, för att ta 2 negativa grejer med Argentina, det var att de döpte om ligan efter Eva Perón, som är Evita, som absolut inte har någonting med fotboll att göra.
Hustru till de Juan Perón, va?
Precis. Och tror det var hon som sjöng, eller i musikalen om henne, man sjöng Don't Cry For Me, Argentina.
Ja, men, det var Madonna som gjorde den.
Precis. Men det absolut värsta, hela
och
pausen.
Och svenska Charlotte Perrelli som försöker liksom kapitalisera på det Madonna byggt upp. Tycker det är lite snuskigt, men ja, det är vidrigt faktiskt.
Mycket hat från Jimmy och Danne. Så kan det vara.
Det är inte hat, det där är inte hat.
Nej, överdrivet.
Det var fakta.
Ja.
Jag kommer ihåg helt nu, men jag tänkte säga att det värsta är att eftersom det är public service så går hela pausen åt att visa upp reklamfilmer, alltså för Argentina, i Argentina. Så att man fick se liksom massa fakta, att ja, men så här mycket griskött producerade, liksom bilder på liksom slaktade grisar som hängde. Och kollar man 4 matcher i veckan som mannen på gatan gärna gjorde, så ja, det var mycket gris för tv-licenspengar.
Ja. Mm. Nu har inte jag något emot grisar, men
det är ingen trevlig syn direkt när man hänger i ett jävla slakthus. En full parentes på allsvenskan. Men en cool grej i år också, det är att det är ganska profilstark serie och det är ganska mycket hjärta i serien. Alltså de 2 lagen som spelar idag, nu spelar in här torsdag den 9 april. AIK mot Malmö. Alltså det är 2 lag med rejäla profiler i form av Rosenberg, Goitom. Och sen diggar jag faktiskt Andreas Alm, även om han satte mig lite på pottan där på Köpings IP för en massa år sedan.
Jag förstår inte varför han är impopulär i vissa AIK-led. Men jag vet inte om vi ska ta den pucken här. Det blir väl alldeles för långt avsnitt då. Men...
ja, kör om du vill.
Nej, jag menar, om man har lett laget till tredje placeringen, typ, vad är det? Är det 4:e säsongen av en tränare, om det är 5:e till och med? 4:e kanske. Det är ju liksom bättre än alla svenska lag utöver Malmö FF. Så att jag förstår inte vad... Jag tycker det gnälls i onödan. Eftersom de är AIK.
Ja.
Det, så att...
ja, bra poäng igen. Nej, men känns det inte som att det är lite mer hjärta och själ i årets serie? Eller är det Bajen på plastgräs som drar ner det här betyget?
Hjärta och själ. Ja, alltså det har ju kommit en del intressanta hemvändare. MFF har ju Rosenberg, som du sa. IFK Göteborg, Sebastian Eriksson. Emir har gått hem till Elfsborg, även fast han är skadad. Och Rasmus Elm hem till Kalmar. Kennedy är fortfarande kvar. Fan vad imponerande. Alltså grabben är 35 bast och sprang typ mest på plan igår. Eller vad säger du, Danne?
Ja, nej. Han är en legend.
Sen slog han bort några enkla. Men det får man göra i den. Man vet att när bollen ligger på runt 28-30 meter, då sitter
ja.
På en frispark. Men nej, men Björn, absolut. Det här med profiler, det är sjukt viktigt. Och... vi ska komma in på det sen också, det här med att alltså det är därför en hockeyserie inte kan komma i närheten av allsvenskan i underhållningsvärde. Just betydelse av den enskilda matchen. Men jag vill bara säga det att alltså ibland tänker, man hör ju ofta att ja, men allsvenskan är så dålig. Och jag har tidigare spelat så här studentserie ute på Blåsenhus, här, ett liksom studentområde. Där vi spelar inomhusfotboll. Och där är det några liksom som har spelat så gamla division 2. Någon kanske har spelat division 1. Och den killen, han har inte varit ordinarie, men han dominerar fullständigt alltså. Totalt. Han kan göra vad han vill. Och då stod vi där och pratade idag. Den här killen, han har spelat division 1. Han är totalt överlägsen här. Men han platsar inte i ettan. Som är Sveriges tredje bästa serie. Förstå då hur jävla bra man måste vara för att spela i allsvenskan. Alltså, man hårdrar det. Sen går det givetvis att säga ytterligare nivå. Ja, hur bra man som har spelat Premier League, landslag och så vidare. Mm. Men så att, nej, det, jag tycker det är kvalitet. Det är fel att gnälla på allsvenskans kvalitet. För den är bra tycker jag.
Ja, i år tycker jag det finns lag som man faktiskt ser fram emot att se, alltså rent spelmässigt också. Jag tänker främst på Malmö som är extremt roliga. Alltså det spelas
extremt bra, alltså de har ju varit extremt bra spelare.
Ja, Eikrem, Berget, ja, han peruanen är skön också, Jotun heter han va? Så de har ju ett läckert lag, men alltså just fotbollen, det gått från den här sparka-spring-fotbollen som varit lite synonym med svensk fotboll. De här Olof Mellberg-pastejerna från egen backlinje. Det har blivit lite mer lirarnas liga också. Så nu sitter jag sjukt positiv. Men...
Ja, men det är kul. Björn, det är kul. För du har ju alltid, så länge jag har känt dig, älskat fotboll. Men jag tycker de senaste åren så har du inte verkat lika intresserad. Därför så tycker jag att det är kul att höra att du brinner igen för sporten.
Ja, men jag fick en sån positiv överraskning. Jag hade absolut inte de här förväntningarna på Malmö AIK idag. Och alltså, matchen, jag tror fan det är den bästa jag sett i år. Nu är året inte så långt i och för sig, men gå tillbaka hela hösten. Alltså själva totalupplevelsen av svensk fotboll plus spelkvalitet, plus hjärta och själ. Gör att man blir lite salig igen.
Var du än blir salig på sin tro, som Christian Borell brukar säga i Eurotalk.